Hej och välkommen till avsnitt 137 av podden En präst och en mammut. Med mig Maria Josefsson.
Och med mig Kjell Prästen Dellert. Ja, vi har vår fantastiska mammutvikarie här igen, Maria. Ja, det, du gjorde sån succé här för två program sedan så att jag frågade dig igen. För mammuten är sjuk.
Ja.
Han är febrig, den stackaren. Har ont i betarna eller något, jag vet inte. Men han är sjuk i alla fall. Så att, och vi var liksom vår eviga strävan att få ut ett poddavsnitt i veckan. Så nu är det en glädje att ha dig här igen, Maria.
Tackar. Jag måste berätta, förlåt.
Ja.
Det var lite kul när du kom och frågade. Eller du skulle komma och fråga. Du kom upp på mitt rum där så sa du, du får jag fråga en grej? Och så tittade jag på det och så sa jag, mitt svar är nej. Innan jag ens hade lyssnat på vad det var.
Just det.
Och du bara, jaha, okej, ja men bra. Och så gick du ner. Och jag tänkte så här, nej men jag skojade, förstod han inte det. Så jag var tvungen att ropa efter dig och bara, nej men Kjell, vad var det? Förlåt, kom tillbaka.
Det blir lite märkliga samtal som förs på det här arbetslaget ibland. Lite så här. Du sitter ju högst upp i en holk också.
Ja.
Hur känns det att sitta i en holk? Alltså, för att berätta om din ditt arbetsrum.
Ja, alltså det är ju, alltså, jag vet inte varför det kallas holke, men det är väl för att det sitter. En holk brukar sitta uppe i träd antagligen.
Ja, de flesta holkar gör det.
Ja, de alltså, gör ju det. Om, ja, de,
om
ja,
de är till fåglar.
Ja, men precis.
Ja.
Jag skulle snarare kalla det loftet. För det är liksom...
Det är trevligare också.
Det är jätte... Ja, det låter mycket trevligare. Men det är liksom längst in i byggnaden. Och så får man gå upp för en mörk trappa. Nej, men man går upp för en liten trappa. Och sen så
många som har dött i den trappan alltså.
Ja, har du?
Ja, måste det vara. Det måste vara många som har dött i den trappan. Många osaliga andar där.
Säkert. Nej, men och så går man upp där och så är det liksom som ett stort loftkontor. Jag tror det är en av de största vi har här i församlingen kanske.
Det, ja, det tror jag faktiskt.
Så jag är jättenöjd. Ja. Jag trivs så bra.
Du har ju fönster, men jag vet inte, ingen vidare utsikt så där kanske. Eller du ser ner mot resten av byggnaden?
Typ. Ja, jag ser ner mot klockstapeln och parkeringen typ, så att jag ser ju alla som passerar, men jag ser ju ingen bilväg eller något sånt där. Det är ganska trevligt.
Ja, just det, men alltså, om det nu skulle vara så att du ser någon felparkerad där, eller det kommer någon som inte har parkeringstillstånd eller någonting, skulle du då sticka ut huvudet ur fönstret och säga, hallå, jag ser det
Nej, faktiskt inte. Däremot skulle jag se någon kollega som inte brukar vara här så mycket och som jag helt klart märker, nu har du glömt parkeringstillstånd, då skulle jag ju gå ner och säga till för att vara schysst bara. De är ju jätteduktiga på att lappa här som jag har förstått.
Ja, jo, det hände. Jag har själv fått en lapp här faktiskt. Jag hade glömt att lägga upp parkeringstillståndet. Jag hade ett, men jag hade glömt att lägga upp det.
Så
att,
aj, aj, aj.
Ja. Fast jag ljög lite för dem och sa att det hade ramlat ner. Så jag fick betala halva avgiften bara.
Kan man göra så?
Ja, det funkade faktiskt.
Nu blev jag lite nervös. Jag vet inte om jag har lagt in mitt parkeringstillstånd.
Nej, så nu kan den att det sitter en lapp på din bil när du kommer ut.
Det märker vi.
Ja. Innan vi går vidare så här så vill jag bara gratulera, det här är något som du kanske inte känner till, men jag vill gratulera en kvinna som heter Maria Linder. Hon har varit gäst här i podden två gånger, först tillsammans med sin kompis Anton. De hade vunnit en tävling där första pris var att komma till podden. Då förstår ni vad alla andra priser var. Och sen andra gången så var Maria hos oss och berättade om hur det var att vara utbränd. Nu har Maria fått veta att Linköpings missionskyrka kallar henne som pastor med ungdomsansvar start augusti 18. Grattis Maria Linder som har varit här och hälsat på hos oss. God lycka och Guds välsignelse i ditt viktiga jobb. Det är kul att få höra att det går bra för våra gäster här.
Verkligen.
Vill du bli pastor, kom med i podden så hamnar du på en pastorstjänst. Jag vet inte vad jag ska säga om dig, Maria.
Ja, oklart. Jag sitter ju här i och för sig.
Ja, du sitter ju här. Och du har varit här flera gånger också. Och liksom ändå kommer vidare. Vad står du i just nu, bortsett från att du sitter i holken, så att säga?
Ja, vad jag står i.
Ja.
Vad jag står med.
Står
Nej, men... Jag jobbar ganska mycket med planering inför sommarens konfirmandläger som jag ska åka på. Vi åker till Gotland faktiskt. Och det är en del att göra. Det är svårt också när man inte har haft det här ansvaret förut att verkligen liksom hela, ja, hela alltet, vad just ska man det. Hålla koll på? Det finns liksom inga checklistor eller så som man kan utgå från. Så jag har ju fått kontakta väldigt många av de pedagogerna här i församlingen och försökt ta reda på vad ska jag ha med, vad ska jag inte ha med, vad behöver jag liksom göra och så. Och samtidigt som jag jobbar mycket med frågan ungdomshäng eller ungdomsgrupp här. Hur ska det se ut? När startar vi i höst? Och hur kommer det bli? Kommer vi få hit några som hänger? Mm. Konfirmanderna kommer ju säkert börja hänga här efter sommarens läger. Men man vill ju låta fler få möjligheten att komma hit. Kanske de som går i skolan här.
Ja, för det var en fråga också där. Har ni några nonna från Skåne nu? Har ni några planer? Har ni några planer när det gäller just skolan? Alltså, är det något på gång där? Eller?
Vi har... min chef här skickade ut ett mejl till... nu kommer jag inte ihåg vilken av skolorna, men... Någon av skolorna i närheten här. Och frågade, eller vi pratade om att han skrev att han vill ha en samverkan med skolan. Och hur det kommer se ut och så, det vet vi inte. Vi har inte fått något svar än. Men förhoppningsvis får vi något svar snart och då kan vi börja knyta kontakter. Liksom. Och då är väl min förhoppning att jag ska kanske komma dit, se hur har de kanske har någon fritidsklubb eller alltså fritidsverksamhet som man kan börja synas lite på. Se, finns det något behov de har? Finns det något som vi kan hjälpa dem med? För jag tänker att det behöver inte bara vara så att kom hit till våran kyrka, liksom. Här är ni välkomna. För det funkar inte riktigt så. Man måste ju samarbeta med varandra. Det är ju synd om vi startar upp någonting här och sen så drar det alla ungdomar och barn från deras verksamheter. Så det är bättre att vi samarbetar än att vi liksom försöker motverka varandra.
Just det. Det har ju varit, tycker jag, en väldig kyrkrädsla från skolans sida. Mm. Vi hade förut skolavslutningar här, sen så... Så vad sa en av prästerna, lite för mycket gudord, så då slutade de komma hit. Och så här, och det har varit väldigt så här, ni är väl noga nu när de har haft skolavslut, ni är noga att ni inte säger gud och så där. Och vi har inte varit särskilt välkomna på skolor och så här. Är det din känsla att det här är på väg att förändras? Eller,
jag tror det. Eller jag hoppas det verkligen. För att det... Alltså jag tror det är mycket från skola till skola. Hur ser ledningen på hela frågan? Hur ser personalen på frågan? Det är ju liksom... Jag vet inte, jag tror det är mycket den här rädslan att de elever som kanske inte tror på Gud eller de som kanske har en annan religionstillhörighet än just kristendom... De kanske känner att men då kan det bli fel, det kan bli tokigt. Men vi är ju vana att jobba, speciellt med till exempel konfirmander och ungdomar som aldrig har satt sin fot i kyrkan. Vi börjar ju inte med att så här, ja, vi liksom, Gud finns i era liv och så, liksom, och verkligen halleluja och allt vad det nu kan vara. Man börjar ju inte så, utan man börjar ju med att prata om liksom, vem är du och hur, liksom, vad tänker du kring ditt liv och mycket... Ja, man börjar i den biten liksom. Och jag tänker inte att det är endast de som tror som kan komma hit på något kvällshäng eller något sånt där, utan alla är välkomna. Det ska vara en plats dit man kan komma och bara få vara sig själv, vare sig man tror på Gud eller inte.
Det är ju många som har av våra ungdomsledare som vittnar just om att gemenskapen var det viktigaste. Liksom. Man hittade en gemenskap kanske i konfa-gruppen och sen så började man hänga lite i kyrkan just för gemenskapens skull. Sen så kan det ju ibland gå vidare så att man får en stark tro och så. Men det är inte ditt främsta mål så att säga. Att du ska inte frälsa alla, det är inte det.
Nej, alltså det är ju förhoppningen att man kan. Men... Nej, alltså
eller det är ju inte vi som gör det utan Jesus Kristus. Men, precis. Ja.
Hjälpa dem på vägen.
Ja, precis.
Nej, men precis som du säger att det är liksom absolut viktigast är att de bara känner att kyrkan är en plats man kan vara. Alltså alla är välkomna. Och sen kommer de andra bitarna med det liksom.
Jag brukar, det här är kanske en omöjlig fråga att svara på, men jag brukar säga och hävda att när jag varit i så här, alltid när det tjafsas i media så om skolavslutningar i kyrkan och adventsamlingar i kyrkan, så min uppfattning är att det är inte alltså människor av annan tro som bråkar mest, utan det är människor som inte har någon tro själva. Är det din uppfattning också, eller är jag ute och cyklar?
Ja, det skulle jag nog tro. Alltså jag tror egentligen det handlar brist på kunskap. Ofta när man hamnar med någon som är just så som du beskriver, som ja, men lite rädsla. För att man vet inte riktigt. Många säger så här, men hur kan ni tro på det här när det är så här? Och i Bibeln står det att man ska stena människor på torget. Och det är så här, fast har du läst tillräckligt då? Det känns som att de har koll på vissa delar, men inte allt liksom. Vad är det viktigaste inom egentligen allt då? Jo, men det är att man ska behandla varandra väl egentligen. Sen står det massa konstigheter och liksom sånt folk kan tycka är tokigt. Men man får ju också tänka på, när har de här texterna skrivits? Samhället såg ut så på den tiden. Vi lever i ett helt annat samhälle nu. Och då handlar det om att lite läsa mellan raderna. Vad står det egentligen i Bibeln? Liksom?
Vad är budskapet?
Vad är budskapet? Precis. Så jo, jag kan hålla med på den punkten. Att de som inte tror, det är nog de som är mest
anti-kyrkan. Jag kan berätta om det är väldigt futtigt i liksom jämförelse med det du har varit med om här nu då, eller du är i. Jag har åkt buss idag. Det gör jag ju rätt så ofta. Gör jag typ varje dag. Men jag har fått åka den allra som gulligaste lilla minibuss idag. Jag flyttade till Bålsta för ett år sedan, nästan ganska exakt ett år sedan, och jag brukar inte åka buss där. Jag åker tåg och så här, men bussen ibland har jag åkt ett par gånger bara. Men i morse skulle jag ta mig hemifrån och ner till stationen med buss. Och jag hade fått låna ett busskort av min fru, och jag gick och ställde mig där på den busshållplatsen. Och så väntade jag på den där stora gula bussen som brukar komma. Och så kommer det en jätteliten buss med typ 3 platser. Nej, inte 3, men då var det kanske 10 platser kanske det var i denna buss. Och då jag kryper in i den här bussen, så ungefär som en sån här buss som man hyr när man åker på läger eller något så här. Och så satt jag mig längst bak i den, och då nästan så att jag kunde röra föraren med mina händer. Och så sitter jag och så säger jag, han ska ha reskassa. Så här, nej, det kostar inget idag, gå vidare. Så här. Och det var något, säkert något som var trasigt. Och så stod det också ej i trafik på bussen. Men det var en intressant upplevelse att åka denna minibuss verkligen.
Men var det som en typ sån här närtrafikbuss?
Ja, för jag skulle säga att det var ännu mindre än en närtrafikbuss. Ja, det är verkligen som en sån här man hyr, en sån liten buss. Man behöver inte ha, jag tror jag behöver inte ha särskilt körkort för att köra den bussen. Så att jag tror i och för sig inte att någon busschaufför behöver ha körkort. Det tvivlar jag på, när jag har åkt buss ganska många år nu, så att jag tror att de flesta brukar skriva ut sitt körkort någonstans ifrån någon hemsida eller något sådär. Men det här var en härlig upplevelse faktiskt. Jag har åkt en jätteliten buss också. Det finns också stora bussar, det vet jag för jag har sett dem, men det här var intressant att göra det. Det stärker ju lite grann känslan av att man bor på landet. Jag hade inte bara blivit minimalt mindre, liksom fått mindre landkänsla om de kom med en skottkärra och kört mig. Det var liksom den känslan.
Men det är alltså kul med liten buss, ja. Men alltså, hur kan du ha så låga tankar om busschaufförer? De behöver ingen kök.
Åker du ofta buss eller?
Ja, alltså jag har åkt buss. Ja, det är klart det kan vara lite olika ibland.
Men det är skiftande kvalitet, så kan man
det
säga.
Det kan man säga, så kan man absolut. Säga.
Ibland så tror jag att de har en liten lapp bredvid ratten och en penna. Och så kryssar de i varje gång de träffar en refug. Det tror jag. Så jag tror att det är så det fungerar.
Det är liksom så, är det deras provisionssystem?
Ja, jag
liksom?
Tror det. Okej, okay, jag träffar 10 refuger, 100 spänn extra. Nej, jag måste klara 5 refuger till, men jag ska inte betala räkningen. Så jag tror att det funkar så.
Någonting jag är så här, alltså, jag hoppas verkligen nu, den här nya lagen som har kommit ut med att du inte får hålla telefonen i handen.
Just det.
Mm. Jag hoppas verkligen att, alltså, busschaufförerna, de är ju anställda av några, och det är ju säkert, alltså, det är bolagets ansvar till att anställda sköter sig.
Mm.
Men jag hoppas verkligen att man får se färre busschaufförer som använder sig av sin telefon. Alltså man har ju sett typ, alltså, det var någon gång som var ute på, alltså, hårt trafikerad väg. Jag tror det var mellan Danderyd och Mörby och Järvakrog. Där någonstans, då är det ändå 70 väg.
Mm-hmm.
Och det var ganska mycket trafik då. Men då är det någon liksom busschaufför som typ, han styr med knäna för att han ska sitta med telefonen i handen. Och det var så här, och så skulle han sitta och trycka också. Och då var det så här, nej men alltså, vad är det han håller på med? Han har ju liksom ansvar för alla som sitter på bussen.
Ja, ja.
Nu gör ju inte alla så här.
Sa du något till honom?
Nej, just då var jag väldigt svensk, kan man säga.
Okay.
Och muttrade lite för mig själv och sa inget. Men man bör ju säga till, men man är ju också så här orolig, så här, ja men säger jag till, då kanske jag stör honom ännu mer, och då kör vi faktiskt av vägen. Så jag vet inte, man vågar inte riktigt.
Ska jag säga min värsta bussupplevelse? Ja. Nu är vi inne på bussspåret här. Det här är rätt så många år sedan nu. Min fru och jag skulle åka ut till deras familjs landställe som de hade på den tiden, ute på Muske. Och då var det en sån här landsortsbuss som vi åkte från Ösmo. Och det här var på midsommardagens morgon var det nog, eller om det var midsommaraftons morgon. En tidig morgon, en helg i alla fall. Och det var en chaufför där. Och det var, jag tror vi var kanske de enda på bussen, eller kanske någon till. Och hon sitter, den här föraren, och så ser man liksom att hon nickar till lite så här. Så är hon på väg ut på åken. Och så kör hon vidare. Så här, och så är hon på väg ut på åken igen. Och så dricker hon och så kör hon. Så min fru sa så här, ska jag gå igen en chokladbit? Så här, nej, gör inte det. Säg ingenting, sa jag då. Och det var ju supersvenskt i det fallet i så fall. Och så där var det liksom. Men vi kom av levande. Men det var ju tveksamt ett tag om vi skulle göra det. Det var inte obehagligt. Roligt. Det var lite obehagligt faktiskt.
Alltså... Oj.
Så att om man jämför alla andra bussförare med det, så är de andra stjärnor faktiskt.
Det kan jag verkligen tänka. Ja, det gick bra i alla fall.
Det gick bra.
Var ni fler, var det fler på bussen?
Jag vet inte. Jag har en känsla att vi var typ ensamma, men det kan ha varit någon passagerare till. Det var ju så tidigt, det var före 8 en midsommarafton eller midsommardags morgon så att det var inte man skulle ju kunna misstänka att det var midsommardagen och att den här kvinnan hade haft jätteroligt på midsommarafton. Mm. Så skulle det vara. Men jag vet ju inte det, så att jag kan ju inte säga det. Men så var det.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle titta lite på lite artiklar så här som vi brukar nu när vi, om vi är färdiga med på bussavdelningen. Den här första artikeln, jag var tvungen bara. Här ägnar man alltså ganska stor utrymme i Kyrkans Tidning.
Mm.
Karlshamres oväntade talang vill slå världsrekord. Känner du till Amanda Karlshamre?
Mm.
Svenska kyrkans ungas förra ordförande. Och hon kan tala baklänges.
Ja.
Och det här är tydligen något som hon och hennes vänner, ja hon eller såklart, men hennes vänner har känt till länge. Men nu har hon också ställt upp i Talang i TV4 och talat baklänges.
Okay.
Var du nervös innan sändningen, frågar Kyrkans Tidning. Nej, det är en egenskap jag inte besitter. Jag blir inte nervös för att någon talar om för mig att jag ska vara det. Hur länge har du talat baklänges? Sen jag var 10-11 år. Jag upptäckte det när jag satt och läste läxor med kompisar. Jag trodde det var en allmän kunskap. Hur mycket tränar du? Jag läser baklänges automatiskt. Jag vänder på allt jag ser. Allt från skyltar till gatunamn. Jag har väl ett språksinne och gör till exempel sällan stavfel. Har du någon nytta av din begåvning? Nej, svarar Amanda med ett skratt. Ja.
Okej.
Jag vet inte riktigt.
Är det här som kallas dyslexi?
Nej. Ja, eller vad det heter, baklexi. Måste det heta. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om vi ska liksom bara lägga den där, men att det här, ja,
Men hur går det till? Har hon varit i Talang eller ska hon?
Nej, hon har varit i Talang. För när jag såg det här så var jag tvungen att kolla klippet. Och det såg ut så att hon stod där inför juryn och så fick de säga meningar till henne. Och så sa hon dem baklängs och så hade hon en padda, iPad. Mm. Som med en app där som spelar upp saker till baklänges så att de kunde höra att hon verkligen hade sagt de rätta orden. Och då David Batra då i juryn, han sa till henne att hon skulle säga: Alexander Bard har ingen känsla för kvalitet. Och då sa hon typ. Ja. Och då så spelade hon upp det och då sa: Alexander Bard har ingen känsla för kvalitet. Så ja. Ja. Har du någon hemlig talang på det här viset?
Nej. Nej, jag alltså inte något. Nej, alltså jag kan nog ingenting.
Nej. Jag kan
väldigt lite.
Jag kan sjunga utan att öppna munnen.
På riktigt.
Ja, så här. Det är, jag vet inte.
Bra.
Jag har inte jättemycket nytta av det heller faktiskt. Men jag tror inte att jag kommer att ställa upp i Talang med just den talangen.
Nej, det är någon som har gjort det.
Ja, är det?
Det första, kanske... jag tror det var typ första. Okay.
Ja, men då är det gjort. Då kan jag absolut inte komma.
Nej.
Men jag skulle kunna, om jag skulle kunna komma dit och så predika utan att öppna munnen.
Mm, kan du det då?
Nej, det var okay.
Det jag tror inte det
är ingen hem. Det är ingen affärsidé att satsa på.
Nej.
Vi bläddrar vidare här i det här är kyrkans tidningsartiklar idag helt och hållet och det finns en moské i Växjö som ansöker om att sätta upp högtalare och ha 3 minuters bönutrop 2 gånger i veckan. Och stiftelsen Växjö muslimer heter den tydligen, får stöd av biskopen. Alltså biskopen Fredrik Modeus i Växjö, han skriver så här på Facebook: jag välkomnar ansökan om bönutrop och hoppas att höra såväl kyrkklockor som bönutrop i vår stad, skriver Fredrik Modeus. Och han tycker att det här är ju att, ja, det är att jämföra med kyrkklockorna och så länge det liksom inte stör någon. Och då har de skickat, polisen har skickat det här ärendet vidare till miljö- och hälsoskyddskontoret som ska bedöma om ljudnivån från bönutropet kan störa boende i närheten. Vi kollar om ljudnivån är hög eller låga, om det är ofta, om de kan vara en olägenhet. En negativ påverkan på vår hälsa, är det en som säger från miljö och hälsa där. Däremot prövar de inte bönutropet i sig. Vi gör ingen skillnad på om det är bönutrop eller om det är glassbilen, säger Henrik Olin. Ja, det är han på. Miljö och hälsa. Vad säger,
helt rätt.
Eller hur?
Ja.
Det han har fått, idag såg jag något Twitterinlägg där och att det är inte konstigt att svenska kyrkans biskopar har dumstrutar på huvudet, stod det då, och då menade man då det här att han är tokig och nu kyrkan lägger sig platt för islam och sådär.
Alltså,
jag tycker det här är bra.
Jag
håller med biskopen här alltså.
Alltså är det inte alltså kyrkans ansvar också att se till att alltså vi vill ju att folk ska få komma till våran kyrka och få tro på Gud och allt sånt där. Då bör ju vi väl lika öppna för alltså andra samfund också.
Jag tycker egentligen nog det faktiskt.
Det enda jag, min första tanke som slog mig bara, att vi svarade 2 gånger i veckan.
Tre minuter spelar upp 2 gånger i veckan.
Det är egentligen ingenting jämfört med hur ofta klockorna ringer.
Nej.
Men min fundering är mest, och det är samma sak med kyrkklockor också. Vilken tid? Inte för tidigt va? För då vill man så. Men det kanske ska vara tidigt, det vet inte jag.
Nej, det vet inte jag heller. Jag är inte muslim, så att jag vet inte hur, när de skickar ut dem.
Jag
gissar att det inte är tidigt.
Nej, någon mitt på dagen kanske.
För är inte tanken med de här bönutropen från början att det ska kalla till moskén? Det där borde jag, det vet jag, det kanske är fel.
Jag tror väl att bönutropen är väl, eller det kanske ska kalla till moskén, men jag tror det också att man bara ska påminnas om att man ska be vid vissa tillfällen. Och då har man de här bönutropen och då kan du vara egentligen runt om hela stan och be på din plats, även om du inte kan ta det till ett moské liksom.
Mm.
Så det är någonting som tror jag. Men jag tycker det är ju grymt bra.
Vi har ju julotta i kyrkan. Här i den här kyrkan där jag jobbar, eller vi jobbar nu, så har vi julotta klockan 7. Då ringer vi. Men däremot så, för det är ändå så accepterat på något vis. Eller att etablerat om inte annat. Däremot har vi påskotta på påskdagens morgon och klockan 7. Och då brukar vi inte ringa. För att då förväntar sig inte folk att kyrklockorna ska ringa. Nej. Men jag kommer ihåg att jag hade en påsknattsmässa i en annan kyrka. När jag jobbade på ett annat ställe. Och då så åkte jag taxi dit och hem. Och då så såg då den här taxichauffören att jag var prästklädd. Och så sa han, aha, och då så sa han, ja, de här kyrklockorna, de stör hela tiden. Det borde få stängas av, de här kyrklockorna. Så. Och det, ja, tack så mycket för att du förelämpar din kund. Men liksom, så jag vet att det finns ju folk som klagar på kyrklockor också. Och jag vet inte, om man flyttar till ett ställe i närheten av en kyrka så kanske man bör förvänta sig att men de här klockorna ringer nog ibland. Det är svårt att hävda efter det att de ska sluta ringa för att jag har flyttat in till ett ställe och jag tycker inte om kyrklockor.
Jo, men så är det ju verkligen. Jag tänkte på det bara häromdagen. Jag satt uppe på mitt kontor och det är verkligen, du är ju också rakt utanför kyrklockan här. Den står jättenära huset.
Ja,
men jag tänkte på det, för jag hoppade ju till uppe på mitt kontor när de ringde. Det var mitt på Downan lunchmässa eller något sånt där. Och då bara tänkte jag det. Jag bara, de som bor, ja, men på andra sidan parkeringar här, det är ändå, vad kan det vara, stenkast. De måste ju höra klockorna ganska bra. Men ni har inte fått någon som klagar här?
Det har säkert hänt någon gång. Det var, vid något tillfälle så var det larmet som gick. Alltså det var när man var fel på larmet här i kyrkan. Så det hade gått flera gånger med kort mellanrum. Och då fick jag ett mejl där det stod att inte nog med att era jävla kyrklockor ringer, ska larmet gå också. Men annars har jag inte hört så mycket klagomål. Som sagt, jag tror man vet att kyrkan
ligger.
Och jag tänker, men det är väl samma med de här bönutropen då. Ja, men okej, här ligger en moské. Det kan hända att de ropar ut till bön ett antal gånger liksom. Och vadå, så var det två gånger i veckan. Det är ju ingenting. Alltså.
Det är 3 minuter.
Hade det varit en gång i timmen eller något sånt, då hade vi kunnat diskutera. För jag skulle inte vilja ha kyrklockorna ringande varje timme heller, så att säga. Men ja, nej, då vet jag inte. De jämför det här med, det spelar ingen roll om det är glassbilen eller om det är bönutrop. Jag tror nästan glassbilen kan störa mer än bönutrop ibland. Speciellt om man inte har några pengar. Inte kan gå ut och köpa något. Nästa artikel här, det är lite, det är kul att du får vara med här nu. Kyrkan gör ungdomen till avgud. Det här är ett föredrag som har hållits på Teologiska högskolan i Bromma i Stockholm. Kyrkans anställda undrar desperat hur de ska få människor att bli lojala med kyrkan. Samtidigt som människor ryggar tillbaka för begrepp som lojalitet och plikt, framförallt gentemot en institution. Så formuleras problemet av Andrew Root, docent vid Lutherseminariet i St. Paul, Minnesota. Han är forskare i kyrklig ungdomsverksamhet och praktisk teologi. Det här finns många intressanta aspekter i den här artikeln. En tyngdlyftare trodde så starkt på Jesus att han till och med sa sig vara beredd att dö för honom. Men han gick inte i kyrkan eftersom gudstjänsten tråkade ut honom. En religionsforskare frågade honom, så du skulle vara beredd att dö för Jesus, men du är inte beredd att bli uttråkad för Jesus? Det forskaren inte förstod, enligt Andrew Root, är att den moderna människan anser sig synda mot sitt sanna jag om hon medvetet utsätter sig för något tråkigt och meningslöst. Det kan leda till paradoxen att den troende kristen helt tar avstånd från gudstjänster. Det här är ju, bara det är ju intressant tycker jag. Att, ja, men, för det är ju något man känner. Vi säger till konfirmanderna att ja, det är viktigt att det går i gudstjänst och, så att ni har sett några gudstjänster eller varit med på några gudstjänster. Så, men det är jättesvårt att få dem att verkligen gå dit om de inte är med själva. Så för, att, nej, men det är, för dem är det ju bara tråkigt. Varför ska jag göra det här? Det är bara tråkigt. Så länge de inte har kommit in i det. För sen kan de också tycka att det är tråkigt. Men något mindre tråkigt tänker jag. När man har fått lära sig lite och vi har... Ja, sen är det vissa gudstjänster som är bättre än andra för konfirmander att gå i. Men det är ändå så att... Ja, det är ett stort mått. Och jag kan ju också känna att det är tråkigt att gå på gudstjänst. Det beror ju helt och hållet på vem som leder dem. Vilka som är med, hur man talar, vad man gör. Att gå i en gudstjänst är fint. Men görs det taffligt och dåligt så då är det ju tråkigt. Liksom.
Alltså, jag tror att... präster eller de som predikar eller som håller i gudstjänster. Jag tror att de måste vara mycket mer medvetna om att det kan sitta någon här inne som aldrig har varit på en gudstjänst. Eller bara tänka tanken. Och liksom kanske förklara lite. Alltså när man kommer in i en kyrka och, eller innan en gudstjänst, då får du ofta ett sånt där
en agenda
ja. Och sen så får du en psalmbok. Och sen är det liksom, men varsågod. Och det är ju inte alla som vågar fråga liksom, så, oj, vad betyder det här och vad gör man här och varför står det så där. Utan det kanske man ska då be kyrkvärdarna att så, men förklara lite. Om det är någon som ni ser som ni inte känner igen. Ofta lär man ju, eller man vet ju vilka som kommer ungefär varje
vecka. Precis, jo, men så är det.
Men förklara lite och säg liksom, sätt det långt fram och liksom så. Och också att man kanske vågar fråga prästen när den står där längst framme. Alltså man kanske inte ska avbryta en predikan. Jag vet inte, det kanske vissa alltså det, inte
ja,
tycker.
Jag läste om det nyligen, en av våra präster som sa att han hade blivit avbruten i predikan. Och han tyckte att det var bra att de ställde frågor till
honom. Men det var någon som ställde
Ja, jag har också blivit det och jag blev arg. jag tror att, ja. Nej,
men
precis.
Hur blev du avbruten?
Nej, det var, ska du inte ta och berätta det här också?
Det var lite. Men det är ju, om man inte... Alltså, om det är någonting man absolut inte förstår och sitter här som ett frågetecken, då kan man väl säga, bara, men ursäkta, va? Kan du förklara lite?
Ja, jag skulle nog bli förvånad om det hände, men absolut egentligen, alltså varför inte?
För det...
Och om inte annat så kan man kan ju fråga efteråt också, men så.
Men jag tror liksom bara, alltså för att sånt som vi, alltså vi tycker är tråkigt när vi egentligen inte hänger med. Det är då det känns liksom meningslöst och att, men det här var ju jätteovärt, jag kan lika gärna tro för mig själv liksom. Så just i gudstjänst, jag tror bara man måste berätta lite mer, förklara. Och alltså, det kommer ju fortfarande vara saker man inte förstår trots att man har varit på jättemånga gudstjänster. Men det handlar ju om att sätta sig in då i kanske vilken text var de läste och varför pratar han om det här eller hon efter ja, just denna söndagen och så. Ja, så tänker jag.
Det var det. Sen fortsätter det här. Och det är också så här. Just det. Kyrkan kan gå för långt. Den här Andrew Root, den här forskaren, säger. Kyrkan kan gå för långt i sin iver att attrahera ungdomar. Kyrkornas beundran för ungdomlighet gränsar till avgudadyrkan. Man vill vara ungdomlig för att slippa känna sig som losers, säger Andrew Root. Som ändå anser att kyrkorna ska kämpa för sin existens. Vad säger du om det? Är vi för ivriga att försöka vara, ha ett ungdomligt tilltal? Jag vet inte.
Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror att man vill. Man hör ju ofta på samlingar och möten att vi måste locka ungdom. Hur ska vi göra det? Och vi har en sån här teknomässa eller alltså liknande. Och det är ju jättebra. Men jag tycker inte att kyrkan som helhet lever upp till det.
Nej.
På ett sätt så är det väl dåligt, för då lever man inte som man lär. Nej, men alltså man har ett mål, man har liksom, det här vill vi göra, men så blir det inte så jättemycket av det ändå. På ett sätt är det väl ändå, alltså, det är inte lika mycket ungdomar i kyrkan. Så i alla fall inte på söndagar, kanske. Och då måste man ju ändå anpassa ut efter vilka som är där.
Det är jättekonstigt. Jag var på en gudstjänst för ett tag sedan. Där det var inga barn. Nej. Inte ett enda barn i gudstjänsten. Och då kom det fram en pedagog så här. Ja, nu har vi barnhörnan. Jag har en skattkista med mig idag. Och så här. Och då kände jag att... det kanske vi skulle ha strukit det momentet när det inte var några barn där. Nej. Är det barn där? Jättebra. Mm. Perfekt. Och så. Men jag känner också, jag har lite svårt att tänka att vi skulle vara för ungdomligt inriktade. För jag tycker inte att det är så ungdomligt inriktat om jag kommer till kyrkan. Liksom. Men det är ju som du säger också, jag tycker inte vi ska vara så förfärligt ungdomliga i den söndagliga mässan. Därför att det kommer väldigt lite ungdomar dit.
Ja.
Är det det? Om man vet i förväg, för det vet vi ofta, att det kommer 50 konfirmander, mm. då tycker jag att vi måste anpassa oss något efter dessa 50 konfirmander.
Ja.
Men annars, vi kan inte köra den stilen. Jag hade en konfirmandgrupp en gång i en annan församling, och så när vi skulle, hade vi varit på helgläger, så kom vi hem och då skulle vi avsluta med att fira högmässa. Och då hade man tänkt till, nu kommer det konfirmander, så vi gör något, vi har gospelmässa. Så det stod 13, 14, 15 50-åriga tanter och gungade och sjöng gospel där. Och så, det här tilltalar nog ungdomarna, tänkte de. Och det var inte så, alltså, så i där fallet kan jag tänka, men där har han lite rätt liksom. Men vi måste vara ungdomar, nu ska vi försöka så här. Men nej, inte på det stora hela väl.
Alltså om man vill, alltså det här är bara min känsla, vill man locka ungdomar i en gudstjänst, jag tror att den enda delen som jag tror de uppskattar mest, nu är det här bara vad jag tror, men det som man uppskattar mest, det är nog nattvarden, när man tar nattvarden. För att då får du först och främst rörelse i rummet. Du får gå runt, du får liksom gå fram, ta nattvard och så. I många kyrkor så uppmanas man också gå och tända ett ljus eller skriv en bön och lägg i bönekrukan. Det här momentet tror jag ger mest, för att det är nog egentligen bara just då som de tänker på, alltså, sig själva och sin tro och lägger tid på då kanske bön också. Även om det går runt i rummet och man kanske ser en kompis och hejar lite och liksom säger någonting snabbt innan man går vidare. Jag tror det är gott, och jag tror att det skulle behövas mer under gudstjänster även för, ja, men äldre än ungdomar. För alltså, där tycker jag verkligen att man får tid att tänka på sitt egna. Alltså när man hör en predikan, då jag i alla fall är väldigt mån om att lyssna in, vad är det personen säger, och mina tankar kommer först efter jag har hört klart. Eller det är klart, tankar går under tiden, men jag kan verkligen grubbla över det mer efteråt. Men har det inte funnits tid i gudstjänsten att grubbla lite, så är det lätt att man glömmer bort att tänka lite, vad var det jag hörde och så. För när man kommer efter eller efter gudstjänsten, så är det ofta lite fika och då ska man hälsa på alla och man ska prata, och jag vet inte, jag tycker jag tappar lite det då. Det kanske, alltså, det, jag vet inte, det kanske bara jag eller så. Men jag tror mycket det här, gå runt i rummet, få liksom be på sitt sätt, sjung med i psalmerna eller lovsångerna, gå och tänd ett ljus, skriv en bön, gå fram och ta nattvard.
Jag tror också att det är viktigt. Ja. Jag tror att det är det som sätter sig mycket. Jag tänker på när vi har varit på läger, du och jag tillsammans. Ja. Och man vet ju att man tror kanske, när man frågar efteråt så här, vad tycker ni var bäst på lägret? Då säger de alltid lekarna och så här. Det säger de också. Men det är väldigt ofta andakterna, säger de då. För det är någonting som verkligen betyder någonting. Och där är det ju mycket så som du säger. Det handlar om att tända ljus, sitta ner, sjunga lite. Det är inga långa predikningar i en andakt. Man kan ha någon sorts delande, rätt så kort. Och så läser man någon bibeltext. Men annars är det ju sång, bön, ljuständning. Och ibland också röra sig i rummet. Man kan få gå runt och skriva på några lappar om böner och sådär. Och ibland har vi också personlig förbön. Men att det sitter, alltså. Det är något som de tar till sig.
Man får liksom interagera mer i gudstjänsten.
Precis. Sen är det svårt att överföra det till en söndaglig gudstjänst. Det, för att, återigen, vi har vissa former där de äldre, när det mest är äldre, kanske vi inte bara ska, ja så. Men däremot när man har möjlighet att anpassa till ungdomar, då tycker jag absolut, då tror jag att det är det bästa. Men vi kan vara överens om att vi tycker inte riktigt att kyrkan är för ungdomlig. Så långt har vi inte kommit än.
Ja.
Jag ska se om vi ska ta någon artikel till här. Det här var kyrkorock. Apropå det här med kyrkans häftiga ungdomsinriktning. Kyrkorock presenteras på Kulturarvskonferens i Lund. En stor kulturarvskonferens arrangeras av Lunds stift den 25-26 april. Då kommer stiftet att bjuda på erfarenheter för sina utvecklingsprojekt. Ja, sen står det massa saker. Men det som jag tyckte var intressant i den här artikeln, det är att kvällen i Odars löv, det är väl ett ställe där, kommer att bli spektakulär. Med ljud- och ljusinstallationer i världsklass kommer vi att visa hur man kan förena konst, vetenskap och teologi. Vi kommer också att introducera vårt koncept kyrkorock med internationella gäster och samarbeten. Konceptet kyrkorock innebär konserter med rockmusik i underutnyttjade kyrkor i Lunds stift. Församlingen upplåter sin kyrka samtidigt som församlingen deltar i arrangemanget och får del av intäkterna från biljettförsäljning och mat- och dryckesförsäljning. Syftet är att öppna kyrkorna för fler och även nå ut till nya målgrupper. Erbjuda musik av hög kvalitet samtidigt som konsertbesökaren får uppleva det kyrkliga kulturarvet.
Ja.
Alltså, vad tänker du om det här?
Min första fundering är... Alltså, konceptet är kyrkorock och jag förstår vad det innebär, men... Det gäller bara rockmusik, eller?
Jag vet inte, men det står ju det. Att det, alltså, det heter kyrkorock.
Jag kan
inte
förstå varför. Det känns ju så. Alltså, rock tänker väl folk att det kanske inte hör hemma i kyrkan. Eller man hör ju väldigt sällan rock i kyrkan. Mm. Nu inte jag helt... Alltså, eller jag har stött på det förut, så att jag tycker inte det är något konstigt. Och det finns... jättemånga rockband där ute som liksom som kallar sig kristna rockband. Mm-hmm. Så att det är ju inte jätte annorlunda, men det här är då alltså rock. Det kan vara rockmusik från folk, alltså det kan vara alltså band som inte är troende eller som inte
precis. Jag
kallar sig kristna då.
Uppfattar det så, ja. Ja. Mm. Att det liksom inte är det som är grejen, att det ska vara, utan att det kommer få andra folk till kyrkan som inte brukar vara där och de får ett...
Varför inte? Alltså jag tänker,
och underutnyttjade kyrkor står det också, så att det, de står kanske tomma till stor del annars.
Alltså varför inte? Det är liksom, egentligen det spelar ingen roll. Nu har de hittat ett koncept som de ska köra på ett tag. Förhoppningsvis öppnar det här också upp för andra aktörer som kanske vill göra saker. Men det är kanske någon dansgrupp som vill göra någonting. Kanske... någon poetry slam eller andra saker. Jag tycker det är jättebra. Det är ju, först och främst får det ju folk kanske upptäcker kyrkan lite mer av att de vill gå på den här rockkonserten, men får också reda på oj, det fanns en kyrka här, det visste jag inte ens. Det är bra.
Vi säger att de får köra.
De får köra. Ni är vår blessing.
Vi godkänner det.
Ja.
Yes. Vi ska ta och gå över på andakten, tänkte jag mig. Och då är det så här att på söndag är det ju första söndagen i fastan. Idag när vi spelar in det här, då är det askonsdagen. Och så börjar jag med att plocka fram salmen, men jag tänker inte sjunga först, utan jag ska läsa en text.
Får jag pausa dig?
Ja.
Det är inte bara askonsdag. Det är också Alla hjärtans dag.
Det är Alla hjärtans dag också.
Men inte bara det.
Inte bara det.
Nej, utan det är ju din födelsedag också.
Ja.
Hur känns det?
Det är så här, det blir inte roligare och roligare för fylla år ju äldre man blir, så kan man säga. Men jag känner mig ändå förhållandevis vital, så att jag klagar inte. Det känns okej. Okay. Ja. Dessutom har jag fått fantastiska dammsugarpresenter här på morgonen. Jag fick leta dammsugare här på morgonen i mitt arbetsrum av någon pedagog som hade varit här och gömt dem.
Jag har ingen aning om vad du pratar
om. Nej, jag förstår det. Så att det var fantastiskt. De ska ner i min mage så småningom.
Ja, det är bra.
Fantastiskt. Nej, men det är tack. Men det känns okej att fylla året. Ja. Det är kul att begratta det på Facebook också. Det är lite roligt. Härligt. Enda gången på året som man blir uppmärksammat så är det då. Så det var så här, yes, jo, titta, en till har skrivit.
Och vad tror du, en bara fråga. Om du skulle ta bort ditt födelsedatum på Facebook.
Mm.
Tror du att folk skulle gratta dig? Fortfarande?
Typ 3 stycken kanske.
Eller det är lite sånt. Hemskt egentligen.
Både och. Alltså det är ju hemskt. Ja. Det är klart att jag skulle vilja att alla mina Facebook-vänner ändå skulle komma ihåg att jag fyllde år och säga grattis Kjell. Ja. Och då skulle det vara på så vis kanske, nej, mera värt skulle jag säga, men det är dumt att säga. Men att då skulle det vara en större prestation kanske man kunde säga. Men samtidigt, men är det inte lite trevligt då att vi får påminnelser att men idag fyller Maria Josefsson år. Eller idag fyller den och den år liksom. Det är väl rätt så, är inte det lite gulligt också? Jo. Så man kan, det är visst lite fake och man skulle, jag skulle inte komma ihåg alla mina Facebook-vänners födelsedag, men när det står där och man har gamla konfirmander kanske som står där, och då kan man skriva grattis på födelsedag. Jag tycker det är en ganska trevlig sak ändå med det där. Men sen, ja, det är ju nästa, nu för tiden är det nästan ingen som använder Facebook utom vi lite äldre så, men i alla fall så jag tycker det är lite trevligt. Jag kräver så lite av uppmärksamhet. Eller uppmärksamhetsjunkie nummer ett. Första söndagen i fastan var det. Och jag ska läsa evangelietexten som är hämtad ur Matteus evangeliet. Prövningens stund heter den här söndagen. Låter ju upplyftande. Men fastan börjar ju som sagt idag egentligen då på askonsdag. Matteus. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan, det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Söndagens text om Jesus som blir frestad i öknen. Någon spontan tanke?
Det är lite roligt här på slutet tycker jag. Där, men djävulen har liksom prövat Jesus här. Och sen så bara sista så säger liksom han ifrån liksom att nej, men jag ska bara alltså, man ska inte testa Gud liksom. Ja, så. Och så bara gå härifrån. Han bara okej, jag drar. Det är så här, jätteantiklimatiskt egentligen.
Ja, just det.
Man tänker,
han är inte, det borde han är inte påstridig. Han är inte påstridig i djävulen här. Alltså. Nu tror inte jag att djävulen finns.
Nej.
Men jag kan tänka mig att i vårt vanliga dagliga liv så tror jag att djävulen är påstridig. När djävulen säger åt oss, om han nu skulle funnits, att vi ska göra saker som vi inte borde.
Ja.
Alltså, nej, men jag borde inte ta den där sista biten kaka. Så här. Jo, gör det! Alltså, det är så. Jag tycker hela tiden det är så.
Det är nog bara du.
Väldigt påstridig.
Kommer du lyckas få hem någon dammsugare innan du...
Det är mitt mål.
Ditt mål, du ska
mitt
få hem
mål
några.
Är att jag ska få hem några stycken. Mm. Ja. Få gäster ikväll, kanske en kanske jag kan bjuda på eller något sånt där. En dammsugare.
Vi kan hoppas.
Ja. Kommer du att fasta på något sätt?
Åh, du... Det borde man ju. Nej, men alltså, så här, jag fattar inte. Varenda år så kommer jag på typ på just askonsdagen.
Oh, jag just fasta,
det.
Ja.
Fasta, det kanske man ska... Alltså det har inte funnits någon tradition eller så i min familj. Eller, och även fast jag har varit med i, liksom, eller varit aktiv i kyrkan och i församlingen länge så... Jag har liksom inte hittat något så här, ja men det här gör jag, eller jag har inte satt upp mål för varje år, utan det är liksom, jag får väl tänka idag antar jag. Men när jag har fastat så har det inte varit kring mat.
Nej.
Det har inte funkat för mig, eller det, jag tror inte det skulle funka, för jag har ofta tränat väldigt mycket på hög nivå och ofta hållit på med mer än en sport i veckan. Så mat uteslutet. Däremot så kanske sötsaker har jag bortsett från. Eller fastat från. Och någon gång så gjorde jag så att jag fastade från sociala medier.
Det är intressant.
Ja.
För nu är ju inte du jätteaktiv på sociala medier överhuvudtaget.
Nej.
Du är ju den i Sverige som inte har Instagram till exempel.
Ja, ja. Det är jag.
Men, för det här, vi hade ju som gäst i ett program Svenska kyrkans Facebook-präst.
Ja.
Hon heter Charlotte Frycklund och hon är liksom anställd som Facebook-präst. Och hon, då var vi inne på det här just, fasta från Facebook. Hon sa, jag kan inte förstå det. Hur kan man fasta från Facebook? Det är som att säga till sina vänner att nu ska inte vi umgås på 40 dagar liksom, eller vad det nu är. 40 dagar plus söndagar. Så, men hur, ja, men det gjorde du. Du
fastade. Mm. Ja, det var, men just då var jag inte heller så aktiv på sociala, alltså jag är inte aktiv nu heller jättemycket. Jag har Facebook, jag har Snapchat. Snapchat, jag tror väldigt sällan skickar jag Snapchat. Jag tittar bara på de andra jag får skicka.
Du förstår att det kommer sluta med att ingen skickar något till dig sen.
Nej, men du fortsätter.
De är så dumma så de skickar i alla fall.
Ja, men
och där sitter du och räknar, jaha, din dumma rackare här.
Nej, men jag tycker det är fint ändå.
Skickar du en till, fast du kommer ju inte få något tillbaka.
Att jag får skicka till mig, det är jag jätteglad för. Så ja. Fortsätter jag skicka. Men typ Facebook, alltså det var inte jättesvårt då. Idag vet jag inte hur, om det skulle gå. Jag är så här, jag har så här gruppchattar och så på Facebook som vi är jätteaktiva i och vi liksom diskuterar massa olika frågor och så. Så jag vet inte om det skulle gå idag. Sen finns det några som säger, men jag fastar från min telefon. Ja, tjena, det skulle aldrig funka.
Nej.
Alltså det skulle verkligen inte, för det är ju, eller
det går inte ens att tänka sig.
Nej, men vad skulle,
och varför? Alltså vad finns, okej, vi hade ju, alltså Mammuten, han hade ett mission här för, jag vet inte, för ett antal avsnitt sen, som berättade han att han skulle låta bli att titta på sociala medier ett tag. Och det var väl rätt så mycket, alltså telefon, för han är ju så här, man tar ju, så fort man har lite ledigt tid så tar man upp telefonen.
Ja.
Och jag gör ju exakt samma sak, liksom. Jag är ett par år äldre än ni. Så. Men jag gör ju också det. Och det, visst, och det är klart att det kanske inte är ett jättebra beteende. Så. Men samtidigt, nej. Inte lämna bort, alltså lägga ifrån, nej.
Alltså man kanske kan kanske välja liksom att, men vi ser att man spelar någon mobilspel ganska mycket. Ja, men då kanske man kan avstå från det. Om det är så att det tar upp överdrivet med tid kanske, eller onödig tid. Man kanske ska säga att om man bor hemma med någon, att man, någon respektive eller så, att man kanske ska säga att ja, men i soffan, vid köksbordet och i sängen så ska man inte ha telefonen. Telefon. Liksom, så.
Just det.
Men det känns jättesvårt idag att bara avstå helt. Om jag får berätta en lite rolig grej kring just det, och inte ha tillgång till sin telefon. Igår vid, ja, kan det vara precis innan jag skulle gå från jobbet, så kom min kille förbi här och så släppte jag in honom, så sa, men kom vi, jag ska bara göra klart här på kontoret. Du kan sitta i soffgruppen där. Och så satte han sig och så kom han fram till mig och så stod han så här över min axel och tittade vad jag gjorde. Och jag bara vände mig om och jag bara, men jag ska bara göra klart det här. Du kan sitta och vänta lite så här. Han bara, ja. Jag har bara 6% kvar på min telefon. Och jag bara, jaha. Men, ja, men om du bara kan vänta lite. Jag måste bara göra klart det här. Och så börjar han gå runt i rummet och pilla på massa saker. Och så börjar han prata så här. Han bara, ja, vet du, idag jag åkte förbi, jag skulle bort mot Globen. Och så gjorde jag det här. Och jag, du vet, tittar på honom med riktigt så här onda ögat. Och bara, alltså, kan jag bara få göra klart det här? Kan du vänta lite? Han bara, okej, okay, jag väntar. Och så sätter han sig ner i soffan och bara stirrar ut i rummet. Så här, och försöker liksom, han har verkligen, alltså han hade ingenting att göra. Och så sa jag så här till slut, jag bara, men kan du inte bara ta upp din telefon? Och han bara, men jag har bara 6%. Jag bara, men vi kan väl ladda när vi kommer till bilen? Skärp dig nu. Och han var verkligen så här, det var så jobbigt.
Ja,
och
ja.
Då verkligen sa jag så här, eller jag brukar inte förmana folk till att använda sin telefon. Men nu var det så här, jag orkar inte här, ta det här. Och jag kan tänka mig, för om jag får barn i framtiden. Jag har varit väldigt så här, nej, men de ska inte hålla på med telefoner. Det ska inte vara som en barnvakt liksom.
Nej.
Men nu efter det här så bara, det kommer bli så. Det kommer nog bli så.
Sätt den.
Ja, nej. Så Ja, men
vi, ja nej, men man är fruktansvärt beroende av sin telefon. Det är ju så. Och det är ju ett beteende som har kommit för några år sedan. Alltså, med din, mobiltelefon har jag väl haft i 20 år kanske, men då var det bara en telefon.
Men vad gjorde man förut? För jag tänker som det här alltså, igår då.
Knivslagsmål var väl det man gjorde istället tror jag. Man slog varandra, puckla på varandra eller skrev insändare i tidningen och sånt där.
Man skulle ju vilja testa dock och bara skippa telefonen.
Ja. Ja, du kan ju...
Ja, jag kan se. Du kan testa det. Kommer sluta med knivslagsmål.
Ja, förmodligen. Jag tänkte sjunga en psalm nu. Ja. Och då blir det liksom verkligen fastesalmernas fastesalm här. 135 ser vi går upp till Jerusalem. Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds son, i syndares ställe lider. Se, vi går upp till Jerusalem. Vem går att med Herren vaka? Och så som vår himmelske fader vill, den smärtfyllda kalken smaka. Se, vi går upp till Jerusalem, till frälsarens kors och pina, till land som offras för världens skull, för dina synder och mina. Se, vi går upp till Jerusalem, till staden den evigt klara, oss frälsaren sakta där han är, där skall vi med honom vara. Här skulle ju samtliga ungdomar ha somnat om vi hade sjungit den här i ungdomsverksamheten. Men den är stämningsfull, tycker jag.
Ja.
Tack så mycket.
Nej, för tack själv.
Detta avsnitt 137.
Mm.
Ja, du kanske kommer tillbaka och vikarierar någon annan gång. Man kanske vet aldrig. Det är i alla fall väldigt välkommen att göra det.
Tackar.
Och till alla er som har lyssnat tackar vi också. Och vi tackar Svenska kyrkan i Sollentuna och deras kommunikationsavdelning som gör detta lättare för oss. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan. Tjingeling.
Bye bye.